Så där. Nu har jag satt på mikrofonen och allting. Hur kommer det sig att jag står här? Det funderar jag på ibland. Ibland känns det så konstigt liksom. Hur hamnar jag här? Alltså, jag tänker tillbaka på när man var tonåring och levde rövare på Linköpings gator. Och hade inte en tanke på att man skulle bli liksom en pastor. Förstår ni vad jag menar? Hur konstigt livet kan bli. Har ni känt så någon gång? Ni hamnar i en situation och så stannar ni upp för en sekund och bara: hur blev det så här? Christian, nu står du här i en kavaj och ska predika inför liksom en hel församling. Hur blev det så? Det har jag funderat på ibland. Och så försöker man tänka tillbaka liksom, de där, vad är det nu, drygt 20 år sedan. Liksom. Ja, vad var det egentligen som hände där? Min syster, hon hade mött Jesus i Israel. Och så kom hon hem och ville gå till kyrkan. Och så ville hon ha med sig någon. Och då frågade hon mig: kan inte du följa med Christian? Och jag minns jag svarade: nej, jag vill inte bli som de där pingstvännerna som bara pratar om Jesus hela tiden. Jag tyckte de var så pinsamma. De fanns ju på min skola. Jag skämdes varje gång jag såg dem och smet iväg så att de inte skulle prata med mig. Nej, jag vill inte följa med, sa jag till Jessica. Men något hände där. Att efter att hon hade frågat det så började jag känna hur Gud gjorde någonting inom mig. Liksom. Att det var inte bara min syster som ville att jag skulle till kyrkan. Utan som att Gud tog mig i kragen och drog mig motvilligt till kyrkan. Och det var en brottningskamp där på 2 veckor ungefär. Som jag minns att jag försökte stå emot samtidigt som insåg att jag kan inte vinna den här dragningskampen. Han kommer vinna, men jag vill inte. Men till slut så följde jag med min syster till kyrkan. Och där mötte jag Jesus. Och det var det som var grejen, tror jag. Att Jesus förvandlade mig. Det var inte alla trevliga människor i kyrkan. Det var inte kyrkobyggnaden. Det var Jesus. Och jag tror att ni, flera av er som kanske inte har växt upp i en kyrka, ni vet vad jag pratar om. Ni har inte kommit hit för att vi är så jättetrevliga. Det är vi ju för sig. Men det är inte därför. Utan det är för att vi har mött Jesus. Och jag är väldigt fascinerad av det där. Att det är just mötet med Jesus som kan förvandla en människa. Inte ett möte med kyrkan. Eller ett möte med trevliga människor. Eller någonting sånt. Det är inte det som är grejen. Det är personen, Jesus. Jag är väldigt fascinerad av det där. Och därför kände jag så här att jag vill titta på ett sånt här möte med Jesus. Det finns många sådana i Bibeln. Man kan välja vilket som helst. Men jag fastnade idag för Johannes kapitel 14. Det är ett möte med Jesus som Thomas har, kan man säga. Som jag vill fastna vid. Framförallt Thomas är det. Och vi ska läsa den texten. Så ska vi sen gå igenom lite så här olika saker vi kan se i den här texten. Och så se om vi kan hitta några fina lärdomar. Kanske du kan ta till dig av någon av dem. Kanske Gud talar till dig genom någon annan. Alltså så där. Lite olika saker i den här texten som vi kan få någonting från Herren av. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa: Herre, vis oss fadern så räcker det för oss. Jesus svarade: Så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte om mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig. Jag är i fadern och fadern är i mig. Och kan ni inte tro det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger er sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Ja. Först vill jag stanna upp vid det Jesus säger. Låt inte era hjärtan oroas. Jag vet inte hur ni läser Bibeln. Men jag kan ibland tycka att Jesus är lite småfinurlig. Eller lite rolig på något sätt. Eller lite dryg mot sina stackars lärjungar. För att ni, det kanske ni inte har tänkt på. Men precis innan det här kapitlet så har Jesus berättat för sina lärjungar att en av dem kommer förråda honom. Och att han ska lämna dem. Och sen direkt efter säger: Men ni behöver inte oroa er. Alltså, är ni med på vad jag menar? Jesus i princip säger: Jag ska gå och dö alldeles strax. Och en av er kommer förråda mig. Jag sticker härifrån, men ni kan vara lugna. Ja, förstår ni vad Jesus gör här lite med de här stackars lärjungarna? Jag tror de sätter hjärtat i halsgropen plötsligt. Vad sa han? När jag och Annika skulle, vi var i Linköping och skulle handla. Och så var skulle vi på väg till någon släktkalas eller någonting, jag vet inte. Skulle handla en kyckling kanske eller någonting. Och så, var ska vi handla? Vilken affär? Jo, men jag vet, vi svänger in i Skäggetorp, sa jag till Annika. Det kanske ni känner till som en no-go-zone, en utsatt förort och så vidare. För mig är det liksom, där hängde jag när jag var yngre liksom. Så hade det precis varit en skjutning där, om ni kommer ihåg, för inte så länge sedan, i Skäggetorp i Linköping. Så jag tänkte, vi åker dit, jag vill se liksom hur det ser ut nu. Och Annika vill ju absolut inte det såklart. Och så åker vi dit ändå, det är jag som kör. Och så, när vi ska parkera, så det första vi ser är en polisbil som står där. Och jag tittar på Annika liksom och hennes stirriga blick liksom. Hon vill absolut inte vara där. Och jag säger, men det är lugnt liksom. Ungefär den känslan tror jag Jesus liksom på något roligt sätt förmedlat till sina lärjungar. Först bygger han upp liksom, jag ska gå och dö. Men det är lugnt. Jag ska lämna er. Ni behöver inte oroa er. Och så flinar han lite åt dem tror jag. Jag vet inte. Men han är lite oschysst här eller så mot sina stackars lärjungar. Men i alla fall, och jag vill bara stanna vid det, att det är ändå något speciellt med det där. Det finns någonting i våran tro som gör att vi kristna kan vara lugna och ha inre frid mitt i stormen, eller hur? Visst är det någonting med Jesus som gör det där? Att vi kan gå och vara liksom jättesjuka. Vi kan gå igenom en svår kris. Vi kan gå igenom, ja, världen har rasat samman för oss. Men då har vi inre frid. Det är så, eller hur? Det är någonting med Jesus som skapar en inre frid. Vi behöver inte vara oroliga. För vi vet att vi har Jesus liksom. Och sen säger Jesus att han ska gå iväg. I min fars hus finns många rum. Och jag fastnar för det ordet rum. Det grekiska ordet är moné. Man kan översätta det till rum. Man kan också översätta det till herrgård. Det är lite stor skillnad kan jag tycka. Men det kan man tydligen. Och bilden man får som Jesus försöker skapa här är att han är nu med sina lärjungar på en slags resa. Och han måste bara hem igen till sin pappas hem, herrgård, och ställa i ordning ett antal gästrum för hans lärjungar som sen ska komma dit på besök. Så han måste hem, han måste städa, han måste dammsuga golven, han måste fixa, han måste köpa in lite mat. Är ni med? Lite den bilden får man. Jag måste bara fixa en grej, mina kära lärjungar. Jag kommer snart tillbaka, men jag måste ställa i ordning i min faders hus för er. För ni ska få komma sen på besök. Den bilden får jag här av att Jesus säger på det sättet. Det här ordet då, det grekiska ordet moné, det förekommer egentligen, det är ett väldigt ovanligt ord. Det förekommer egentligen bara en gång annars i Bibeln, om jag minns rätt. Det är när Jesus pratar om att han och fadern ska ta sin boning i oss. Alltså vårt hjärta ska bli ett rum för Gud. På samma sätt som att vi får ett rum hos Gud. Är ni med? Det är samma ord. Så det verkar som att när man tror på Jesus, då flyttar Gud in i vårt rum. Samtidigt som vi får ett rum hos Gud. Det verkar vara det som är frälsning på något sätt. Alltså att vi får vara hos Gud och Gud är hos oss. Det är väl inte jättekul om man bara får ett rum hos Gud och så vet man, okej, när jag dör då får jag komma dit. Ja, det är bra, tack. Men nu då? Jo, men då säger Jesus att, men Gud ska ta sin boning i oss. Det är väl bra. Båda liksom. Ja, och Jesus då, han går och fixar och grejar och förbereder. Vad är det här? Alltså det är inte så att Jesus dammsuger ett rum. Det är inte det som är frälsningen. Men vad är det som han förbereder? Vad är själva grejen? Vad är det Jesus måste göra för att vi ska få komma till vår faders hus? Vad sa ni? Ja. Det han måste gå och fixa lite snabbt där, det är att han ska dö på korset. Det är det som är grejen. Alltså det är det som gör att dörren till himlen öppnas. Det är Jesus död på korset. Det är frälsningen. Att Jesus, det var den grejen han var tvungen att göra. Han var tvungen att dö på korset. Så det är det han liksom lite fint säger. Jag ska gå och fixa en grej. Jag ska gå och förbereda så att ni kan få komma till min faders hus. Jag måste lämna er en stund. Jag kommer tillbaka, men jag måste göra den här grejen. Det är att han ska gå till korset, till Golgata. Och då reagerar Thomas. Jag tycker det är sån. Här känner jag igen mig med Thomas nämligen. Jag fastnar verkligen för det här. Thomas sa, herre, vi vet inte var du går. Hur kan vi då känna vägen? Alltså, har ni varit... Alltså, innan jag blev pastor, då jobbade jag som väktare. Jag försökte fundera, liksom, vart känner jag igen den här känslan som Thomas försöker förmedla här? Jo, när jag var väktare, då var det så här att om man ska, man går i sina ronder. Man besöker olika fastigheter och områden och kontrollerar och kollar. Och så fångar en tjuv och lite sådana där grejer. Låser upp en dörr, släcker en lampa. Man gör sina grejer liksom. Hela natten jobbar man på där och går sina saker. Bockar av på sin lista att man har gjort det och det och det. Ja, och när man ska tränas upp på det där, då får man ju gå bredvid någon annan som kan den här ronden, eller hur? Så då går man där och gör, liksom, försöker titta på vad den där väktaren, vad han gör, vilken nyckel han använder och vilken knapp han trycker på och vilken ordning man ska ta allt och vilken väg och ni vet, allt det där som man måste kunna. Och så har man då gått den där ronden tillsammans med sin kollega. Och sen helt plötsligt säger han, ja Christian, då tar du det här imorgon då. Och jag bara, va? Vad sa du? Jag kan inte det här nu. Vänta lite nu. Jag har inte antecknat någonting. Ska jag göra det här imorgon? Nej, det går ju inte. Nu, du skojar va? Lite den känslan får jag av Thomas. Det är som att han har gått med Jesus nu i 3,5 år. Och han känner sig nöjd med det. Han har liksom gett sitt liv till Jesus. Han har satsat allt på Jesus. Han har slutat på sitt jobb. Nu minns jag inte om han var fiskare eller vad han var. Men han har liksom lämnat det. Och han har blivit en lärjunge till Jesus. Och han går liksom med Jesus. Han följer efter Jesus. Han har bestämt sig. Jag går med Jesus. Det är mitt liv från och med nu. Och så helt plötsligt när han går där och liksom är alldeles supernöjd med den här situationen. Liksom. Jag är en av Jesus lärjungar. Och så säger Jesus, jag ska bara sticka härifrån en stund. Och Thomas bara, va? Vad sa du? Ska du? Vadå? Vart ska du gå? Jag är inte beredd på det här, Jesus. Jag har inte lyssnat ordentligt. Vad sa du att jag skulle göra? Liksom, den känslan får jag av Thomas. Att han vill verkligen följa Jesus. Han har gett hela sitt liv till Jesus. Men han kanske inte är riktigt redo för att stå där helt själv. I det här. Som han måste göra så småningom. Och han bara reagerar. Det här, Jesus, jag måste få protestera. Ödmjukt och snällt, men ändå. Så här kan du inte göra, Jesus. Du kan inte bara lämna oss. Vi vet inte vad vi ska göra nu. Vi är inte redo för det här. Vi har inte lyssnat ordentligt. Förlåt, men vi är inte redo, Jesus. Det är som att han har lagt alla sina ägg i samma korg. Och nu kastas den där korgen upp helt plötsligt i luften. Han bara, vänta lite nu, vad hände? Jag tror han är chockad, Thomas. Och Jesus svarar, jag är vägen, sanningen och livet. Jag vet inte vad Thomas ska få för tröst av det, men jag tror att Jesus försöker säga någonting till Thomas här nu. Det är lugnt, Thomas. Du behöver inte vara orolig. Det är svårt att höra det här, jag förstår det, men du kan vara lugn, för jag är vägen. På något sätt försöker Jesus förmedla till Thomas att Jesus är inte, eller det är inte nödvändigtvis vägens mål som är det viktiga, utan vem som man går dit med. Och det kanske till och med är så att han du går med är målet dit du är på väg. Hängde ni med där? Det är Jesus som är liksom vägen till Gud. Är Jesus en bil som man färdas i på väg till målet? Nej, det är han ju inte. Det sa han inte. För då hade det kunnat finnas andra bilar som man hade kunnat välja, eller hur? Du kunde valt en Mercedes, en BMW, en Volvo. Men han sa inte så. Han är inte en bil på en väg till ett mål. Han sa inte heller att han är föraren i bilen som skulle ta dig till målet. Eller hur? För då hade du kunnat säga, eller kunnat slappna av bara, sitta där och låta Jesus bara göra allting. Och du kommer fram så småningom. Nej, han sa inte det. Är Jesus färdkosten på väg till himlen? Nej. Han är inte liksom bara en liten boost, en kick. Någonting som skapar en tillfällig liksom kick på vägen dit. Nej, han är någonting mycket, mycket mer. Är Jesus kartan som du kan titta på för att se vart man ska gå? Nej, inte det heller riktigt. Du behöver inte försöka lista ut hur man kommer till himlen, till Gud. Är Jesus en vägvisare? Som vid resans start pekar i en riktning. Gå den här vägen så kommer du fram. Nej, han är inte det heller. Vad sa han då? Jo, han är själva vägen som vi går på. Och när vi börjar gå in på den vägen, då går vi rätt. Då går vi med Jesus. Det är nästan som att den kristna tron är en relation med Jesus. Och har man en relation, den relationen, då är man på rätt väg. Har du lärt känna Jesus? Har du mött Jesus? Då är du på vägen. Den kristna tron är inte ett åsiktsdokument som man skriver under på. Utan en relation med Jesus. Så när du bekänner att du tror på Jesus, då tar Gud sin boning i dig. Och du får din boning hos Gud. Gud flyttar in i ditt hjärtas rum och du får ett rum hos Gud. Då är du på vägen. Sen säger Jesus någonting intressant, kan jag tycka. Sen säger Jesus efter det här att jag är vägen, sanningen och livet, så säger han så här: ingen kommer till Fadern utom genom mig. Finns det någon annan väg till Gud än genom Jesus? Nej, det är han ju ändå ganska tydlig med. Eller hur? Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Petrus är också väldigt tydlig med det i en predikan som han hade i Apostlagärningarna 4. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Det finns ingen annan väg till Gud än genom Jesus. Men ibland upplever jag i alla fall att det finns en tendens att vi kristna kan bli lite för upptagna med att berätta för andra att de tror fel än att vi vill berätta om Jesus. Alltså, jag skulle kunna göra det nu, till exempel. Jag skulle kunna säga, till exempel, att Svenska kyrkan, de har ett teologiskt dokument där det står att där de diskuterar religionsdialog med andra religioner. Där de formulerar så här som ett alternativ att man skulle kunna tro att varje religion är sin egen sanning. Varje religion leder till det mål den anger. Målet kan vara samma, men att det finns olika vägar dit. Jag skulle kunna säga det nu. Att det står att i deras dokument då, att Kristus är Guds uppenbarelse för de kristna. Muslimerna, de har Koranen. Buddhisterna, Dhamma och så vidare. Det är inte nödvändigtvis så att alla religioner leder till samma mål. Men det kan finnas flera frälsningsvägar till samma mål. Nu läser jag från det här dokumentet. Och det här ser man då i Svenska kyrkan som ett alternativ till hur man kan bemöta andra religioner. Och de menar att det här bibelordet jag läste, att man skulle kunna tolka det som att de som kommer till Gud som Fadern gör det genom Jesus. Men de som, att man kan komma till Gud på andra vägar, men att man då möter Gud på andra sätt. Inte som en fader utan som en skapare eller härskare eller något annat. Är ni med? Men alltså jag skulle kunna gå emot en sån teologi nu i min predikan. Men känner ni hur fel det känns? Är ni med på vad jag menar? Känner ni hur fel det känns av att jag står här och ägnar min predikan åt att kritisera en villolärare? Förstår ni vad jag menar? Är det inte bättre att man försöker vittna om Jesus? Och berätta att vi tror på honom. Jag har mött Jesus. Jag har fått ett förvandlat liv. Och han vill jag vittna om. Han vill jag berätta för dig om. Är inte det bättre än att man ska försöka hela tiden berätta för andra att de tror fel? Jag har försökt exemplifiera det nu med att skapa den här dåliga stämningen när jag gör det. Förstår ni vad jag menar? Man kan göra det. Och jag tror säkert att en del personer har en sån kallelse som så att säga apologeter. Men okej, har du det, då kan du göra det. Paulus gjorde det bland annat till exempel i sina brev. Men ska verkligen du och jag som gemene man alltid ständigt kritisera andra för att de tror fel? Och alltid vara noga med att säga att ingen kommer till Gud utan genom Jesus. Det är visserligen rätt. Men det är inte bättre att vi då berättar om Jesus. Och berätta hur mycket han har betytt för oss. Och så vidare. Det är min poäng. En gång så skulle jag åka till en annan kyrka. Och lyssna på en predikant som var ganska känd. Och jag fyllde bilen med ett gäng muslimer. Eller före detta muslimer. De hade blivit frälsta. Och så åkte vi dit och skulle lyssna på han. Den här predikanten i den här kyrkan. Och han predikade. Och han var lite känd för att predika emot islam. Och det gjorde han. Han berättade vad som var fel på islam i princip. Och jag satt där och kände, ja. Och sen när vi åkte hem igen. Då då sa mina kära församlingsmedlemmar som var frälsta och så liksom, att det här borde vi göra i vår kyrka också. Måste liksom gå igenom och undervisa vad som är fel med islam. Och jag sa, nej, alltså är det inte bättre att vi predikar det vi är för än det vi är emot? Är det inte bättre att vi predikar om Jesus än att vi alltid måste berätta för andra att de tror fel? Och de bara, jo, det är ju sant. Och så sa han, alltså, med all respekt för den predikanten, låt han göra sin grej. Jag tänker inte kritisera det, men i vår församling vill jag inte att det ska vara så. Här vill jag att vi berättar om att vi har mött Jesus. Vi har fått ett härligt möte med honom. Det har förvandlat våra liv. Och de här grejerna har blivit bättre. Och så det ena med det andra. Det vill jag berätta om. Det vill jag vittna om. Och ibland känns det som att det är det som är uppdraget. Det är det Jesus sa att vi skulle göra. Vi kan ägna jättemycket tid att kritisera alla andra. Men någonstans så är det väl ändå bättre att vi berättar det vi tror på. Det som har betytt något för oss. Vill vi bli kända för det vi är emot? Eller för det vi faktiskt tror på? Frågetecken. Det är en öppen fråga som jag liksom på något sätt kastar ut. Men låt mig vara tydlig. Det finns ingen annan väg till Gud än genom Jesus och hans död på korset. Och vårt uppdrag är att vittna om Jesus. Inte att kritisera andras tro. Andra får tro vad de vill. Men jag vill tro på Jesus och jag vill vittna om det och jag vill berätta om vad han har fått betyda för mitt liv. Och det är liksom min approach till det här. Och sen säger Jesus, jag tycker det här också är lite roligt. För Filippus, han reagerade ju också liksom. Och då så svarar Jesus till Filippus, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Jag tyckte det var lite roligt också, bara en liten kort parentes. Det där känner jag också igen. Har du... Alltså, jag har gått i kyrkan nu i över 20 år. Och så ibland blir det pinsamt liksom, när man vet så lite om hur man ska vara en bra lärjunge. Är det någon som känner igen sig? Här har man gått i kyrkan i hur många år som helst. Och man vet fortfarande inte riktigt hur man ska göra det ena eller andra. Och det är som att Jesus lite försiktigt påpekar och hintar oss. Har ni inte kommit längre? Hallå, liksom. Lyssna lite noggrannare. Ni vet den här bilden jag tog med när jag gick som väktarkollega och försökte lära mig jobbet. Lyssna lite mer uppmärksammat på Jesus så ska det nog gå bra. Det är som att han hintar lite om det, Jesus. På ett snällt sätt. Så länge har jag varit hos er, Filippus, och fortfarande vet du inte ens vem jag är. Kom igen nu. Liksom. Sen säger Jesus en intressant sak. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör och större än så. Det låter ju helt häpnadsväckande. Ska vi göra större gärningar än Jesus? Har ni tänkt på det någon gång? Hur i hela friden då? Men egentligen så är det kanske inte så det är jättesvårt. Visste ni att jag har döpt fler människor än Jesus? Visste ni det? Det är för att Jesus faktiskt inte döpte någon. Det står att hans lärjungar gjorde det. Men är ni med på vad jag menar? Alltså Jesus gjorde egentligen inte alltid så där överdrivet mycket. Han mera gjorde viktiga grejer, avgörande grejer som blev ett exempel för oss. För att sen ska vi också göra så. Men det är inte så. Alltså, var det Petrus första predikan så var det 3000 människor frälsta. Det är mer människor än vad Jesus frälste så att säga under sin gärning som man vet i Bibeln i alla fall. Är ni med? Bara på Petrus första predikan. Så jag tänker att det kanske inte är så omöjligt att vi kan få vara med och göra fantastiska saker för Jesus. Och han vill att vi ska göra det. Han har gett oss det här uppdraget. Han vill att vi ska ut och göra otroliga grejer i hans namn. Helt enkelt. Och han kommer vara med oss och kommer få se större grejer än vad han själv var med om. Och sen avslutningsvis. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Ja, visst vill vi att Visst vill vi be om saker och så att Jesus ska svara och ge oss exakt det vi vill ha. Och här säger han ju att han också ska göra det. Men visst funkar det inte alltså? Varför funkar det inte alltså? Vad är det han menar med det här? Jo, jag tror att det är så här att så länge som vi ber om saker enligt Guds vilja så kommer han att ge oss det, förr eller senare. Men vi kan inte be om saker som inte alls stämmer överens med Guds vilja. Men när vi ber om saker i Guds vilja, i Jesu namn, då kommer han att ge oss det vi vill ha. Alltså, ber du att du ska få hitta en partner som du längtar efter att få dela ett liv med, som delar tron på Jesus, så kommer han att ge det till dig. Om du ber till Jesus om att få vittna om Jesus, då kommer han att öppna dörrar för dig att få göra det. Alltså ber du om saker som är enligt hans vilja, så kommer han att ge dig det. Och därför kan man ibland fundera, om man ber om saker som man inte får bönesvar på, kanske är det så att Gud har inte tänkt ge dig det här. Och han försöker visa det på något sätt. Eller att du behöver vänta längre förstås. Det kan vara olika. Men att bön handlar också om att försöka förstå vad Gud vill med mitt liv. Och sen be det. För då kommer han att svara. Och göra det som han lägger på ditt hjärta. Liksom. Ja, vi ska sluta där. Och vi ska gå över till nattvard alldeles strax. Jag vill bara att vi ska be en bön innan vi går in i nattvarden. För det här med mötet med Jesus. För att jag är fortfarande så där fascinerad av hur Jesus kan förändra en människa. Och att det är just att det är mötet med Jesus som gör det. Det är inte mötet med församlingen eller med pastorn eller med vad det nu kan vara liksom. Utan det är att man faktiskt får på riktigt möta Jesus som kan ändra en människa. Och därför så vill jag att vi alla ska få möta Jesus. Är det någon här som också vill det? Att få ett möte med Jesus. Nattvarden som jag har dukat fram här liksom är ju ett sånt sätt. Alltså. Att man kan få ett personligt möte med Jesus är det viktiga. Och att det är det jag tänker att vi också ska försöka vittna om för andra människor. Att man kan få det. Om du möter en människa som går i fel riktning i livet. Om du möter en människa som har gått snett. Som har hamnat fel. Vad är ditt uppdrag till den människan? Är det att gå till den personen och säga att du har gått fel? Och sen stå och titta på honom när han går fel? Nej. Det är ju att visa omsorg och kärlek till den människan. Och försöka berätta för honom att i Jesus kan du få ett nytt liv. Han kan hjälpa dig. Jag kanske inte kan göra så mycket själv. Men jag vet en som kan. Låt mig få berätta för dig om vad Jesus har gjort för mig. Så kanske det kan få betyda någonting i ditt liv. Det tycker jag är liksom uppdraget som vi har. Inte att peka på honom och säga att han har gått fel. Vem blir hjälpt av det? Utan istället visa på Jesus och vägen till ett förvandlat liv genom mötet med Jesus.